Välkommen på en vandring bland våra grundlagar. Jag heter Olof Pettersson.
Regeringsformen, en översikt. Sverige har fyra grundlagar. De flesta andra demokratier har en, men av historiska skäl så har vi fyra. Regeringsformen, successionsordningen som handlar om monarkin och tronföljden. Tryckfrihetsförordningen om rätten att ge ut tryckta skrifter, om offentlighetsprincipen och tryckfrihetens gränser. Och yttrandefrihetsgrundlagen som är en parallell för andra medier som film, radio, tv och under vissa villkor också för internet. Regeringsformen lägger grunderna för statsskicket och demokratin. Regeringsformen har 15 kapitel. De första två kapitlen handlar om statsskickets grunder och grundläggande fri- och rättigheter. Kan man säga hänger ihop, för de reglerar då den offentliga makten, legitimiteten, vad det grundas på och om förhållandet mellan medborgare, den enskilda individen och den offentliga makten. Sen kommer några kapitel som handlar om den centrala statsinstitutionerna. Riksdagen, hur riksdagen väljs och grunderna för riksdagsarbetet. Om statschefen, det vill säga kungen och också om det finns en drottning. Regeringen, regeringsbildningen och hur regeringen arbetar. Sen kommer några kapitel som handlar om hur den offentliga makten används. Om lagstiftning, om finansmakten, det vill säga beslut om skatter och budget. Internationella förhållanden, om utrikespolitik och vårt förhållande till EU. Om rättskipning och domstolarnas ställning. Om förvaltningen och de statliga förvaltningsmyndigheterna. Och om kontrollmakten, hur man kan upptäcka och korrigera fel i maktutövningen. Kommunerna har ett eget kapitel för att man vill grundlagsreglera principerna för den lokala självstyrelsen i kommuner och på regional nivå. Det finns ett avslutande kapitel om krig och krigsfara eftersom det kan hända om Sverige råkar i orostider att de normala demokratiska procedurerna inte fungerar praktiskt. Hur ska man då göra? Det kan finnas undantagsbestämmelser och reservlösningar i beredskap. För att förstå bakgrunden till dagens regeringsform så får man gå tillbaka till 1809. Då togs en regeringsform som med tiden blev allt mer omodern. Och under perioden från demokratins genombrott, under det halvsekel som följde, så hade vi kvar den här gamla grundlagen och färre brydde sig om den. Man sa att Sverige behöver en modern grundlag och man satte igång ett stort utredningsarbete. Efter flera års utredningar så kom det ett förslag 1963. Det hade 10 kapitel. Texten var skriven på ett modernt språk och man försökte koncentrera det till statsskickets grundläggande principer. Men det här gick aldrig igenom. Det blev en diskussion på flera punkter. Åren gick, man tillsatte en ny utredning och till slut 1974 kunde man ta en ny regeringsform. Det är den som med många ändringar fortfarande gäller idag. Så här såg den ut 1974. Där hade man utökat antalet kapitel. Man hade delat upp det som handlade om kungen och regeringsbildning i 2 kapitel. På samma sätt det som handlade om regeringskansliet och myndigheterna i 2 olika. Man stoppade in kapitlet om domstolar och rättskipning tillsammans med myndigheterna. För man tänkte behandla både om hur man tillämpar lagar och förordningar. Och riksdagen fick 2 kapitel, ett som handlar om riksdagsvalen och en av grunderna för riksdagsarbetet. Den var gällande fram till 2010. Då hade man gjort mycket små ändringar och man satte igång en stor revidering av språk och disposition och också kapitelindelning på några punkter. Man gick tillbaks till den idé som man hade haft på 60-talet, att behandla rättskipning och förvaltning i två olika kapitel. Det var inte minst för att markera rättskipningens självständighet och betydelsen av oberoende domstolar i en rättsstat. Och sen så ville man markera kommunerna och den lokala självstyrelsen genom ett särskilt kapitel. Och så var det något kapitel som fick lite annan rubrik. Man kan fråga varför man har lagt ner allt det här arbetet. Tanken var att man ville ha en grundlag, en regeringsform som skulle kunna användas i det politiska arbetet, inom myndigheterna, men också att medborgarna, folket, skulle ha glädje av den. Man ville, som man sa, stärka grundlagens ställning i folkmedvetandet. Och syftet var att den här nya grundlagen skulle kunna läsas och, som man sa, i sina huvuddrag begripas av envar allmänintresserad medborgare. Och vid undervisning om det svenska samhället i skolorna bör den här grundlagstexten direkt kunna utnyttjas och ge upplysning om de grunder enligt vilka vårt land styrs. Så det var en mycket ambitiös syftning att man ville hjälpa till att stärka, vad man sa, det demokratiska statsskickets förankring i folket. Frågan är om det blev så.